Hej och varmt välkommen till Börssnack med mig, Erik Hansén, marknadsanalytiker på IG. Och idag har vi ett kärt återbesök av en topprankad analytiker, nämligen Christian Kupfer. Varmt välkommen.
Tack så hemskt mycket, Erik.
Ja, hur är läget?
Bra, ganska bra. Mm. Det är hektiska tider som alltid, typ.
Mm. Mycket händer också på jobbfronten för dig, men det ska du få prata mer om sen. Och idag då så har Jonas andra åtaganden. Han är tillbaka nästa vecka. Men vi har ett grymt program framför oss och detta är då avsnitt 127. Vi spelar in torsdagen den 3 juni. Börssnack är då en podd från tradingmäklaren IG. Hos IG kan man handla allt från hävstångsprodukter på aktier, index, råvaror, FX, kryptovalutor och räntor. Bolaget är ledande i branschen och har funnits sedan 1974 och börsnoterat i London. Jag lägger till lite länkar i poddbeskrivningen för att följa IG på sociala medier och signa upp sig på mitt veckobrev. Kostar ingenting, så att signa upp er nu direkt. Och idag då så tänkte vi köra en liten market update. Det har kommit en hel del makrohållpunkter här i veckan. En hel del inköpschefsindex och imorgon kommer amerikanska jobbrapporten där också. Och vi har lite bolagsobservationer. Kommer även diskutera dina bolag som du har under bevakning. Ta en titt på råvarumarknaden. Och ha en hel del snacka, men kanske lite grann om kryptovalutor. Vad säger du?
Det låter toppen.
Okay. Ja, innan vi börjar dra igång så kör vi lite fem snabba frågor. Lundin Mining eller Boliden?
Boliden.
Boliden, varför?
Nej, men de är inte så extremt beroende av koppar. Koppar är redan uppe på sina toppnivåer. Det finns många andra metaller som har laggat lite. Boliden har mycket av dem.
Ja. Supercykel i råvaror, ja eller nej?
Ja, det har vi absolut. Men kanske inte som du tänker. Det är snarare i termer av magnitud och inte tid, tror jag.
Ja. Mest underskattade råvaran för tillfället?
Ja, det tror jag är silver.
Silver, intressant. Jag håller på att bryta upp nästan. Jag har rört sig inom en triangel här de senaste månaderna.
Det är det tekniska, eller hur? Mm. Men det fundamentala är att det används väldigt mycket solceller. En väldigt stor del av solcellskostnaden eller silver.
Ja. Bolaget med högst kurspotential bland de du bevakar?
På lite sikt tror jag det är Renewcell.
Okej, okay. Du pratade om det förra gången också. Mm. Guld eller bitcoin på 6 månaders sikt?
Jag tvingas att välja det, den är lite lurig. Men jag säger guld.
Guld, all right. Ja, då kör vi.
Det gör vi.
Börssnack med Hansén och Olavi.
Ja, Christian, första veckan i månaden, det är alltid mycket makrodata, det är inköpschefsindex och det är jobbrapport från USA här, kommer på fredagen. Från ditt perspektiv, vad är det för makro som du brukar studera?
Nej, men det är klart att det är ju de som ger den allmänna temperaturen för den delen av ekonomin som vi brukar kalla för cyklisk eller industriell. Mm. För det är det som rör framförallt de bolagen som jag bevakar, de som är som kännetecknas av det råvarumässiga inslaget.
Just det. Och du har varit med i podden tidigare vid ett flertal tillfällen och du jobbar idag på Nordea. Men ganska nyligen så kom det lite nyheter i media om att en stor värvning inom bland en toppanalytiker där som skulle gå till en annan bank. Kan du inte förklara lite grann vad det som händer?
Ja, men det stämmer, Erik. Jag började på Nordea redan 2009, dessförinnan var jag på den isländska banken Kaupthing. Och nu är det dags att ta nästa steg, har jag känt. Och det är min gamla vän och kollega Christer Bäckard som ska bygga upp aktieanalysen på Handelsbanken. Från att vara lite i limbo kan man säga de senaste åren.
Och var lite MeToo-härvan eller?
Nej, men jag har varit lite stök där och det har varit många som har lämnat tidigare den typen av verksamhet som ligger inom Handelsbanken Markets. Men nu har man ambitionen och viljan och tror jag också även kapitalet för att bygga upp den här verksamheten igen på ett bra sätt. Och det ska bli kul att vara med om den, för det var ungefär på ett liknande sätt när jag började på Nordea 2009. Då var den verksamheten också under uppbyggnad. Så det är inte så jättemånga sådana chanser man får under sin karriär att vara med om en sådan business som byggs upp, inte från scratch, men så ska rampa upp kraftigt. Och, ja, men det ska bli kul och intressant att vara med om det.
Det är ju flera stora rekryteringar som Handelsbanken har gjort, så att man märker verkligen att de storsatsar.
Ja, man har börjat på bland analytikersidan kan man säga. Ja. Och det tycker jag är några intressanta namn som man har fått in här. Och sen tror jag att det finns kanske några luckor kvar att fylla. Men sedan kommer man nog titta mer på distributionssidan, det vill säga mäklarsidan. Och även titta på att förstärka corporate finance aktivitet.
Ja, och här i veckan då så har vi fått in en hel del inköpschefsindex, bland annat amerikanska ISM-siffran som många betraktar som den viktigaste konjunkturella indikatorn. Och den steg i maj till 61,2, en bra bit över 50-strecket där som skiljer linjen mellan tillväxt och avmattning då. Och inköpscheferna, de säger att det är svårt att möta en ökad efterfrågan. Det är ledtider som är rekordlånga. Det är brist på insatsråvaror, det är ökade råvarupriser och problem att transportera produkter. Du som jobbar en hel del med råvarubolag, hur är läget på råvarumarknaden?
Jag tycker det som du sa förklarar läget väldigt, väldigt bra. Det är, jag kommer ihåg när jag började på Kaupthing 2007, då var vi i den förra supercykeln. Det visste inte folk då, men då var det bara något år kvar innan den var slut. Och de priserna vi hade då, vi har högre priser nu, vi har mycket högre priser nu på nästan alla råvaror. Så var det lite grann, rörde vi inledningsvis där, har vi en supercykel på råvaror? Ja, det har vi absolut, framförallt i termer av pris då.
Mm. Kopparpriset är väl uppe på de här nivåerna vi såg kring 2011 när det toppade där?
Ja, det var 2011 ja, och det var ju och ännu högre då än vad vi hade 2007. Så att det är inte bara koppar, utan det är allt från pappersmassa till stål, till järnmalm, till många andra produkter på råvarusidan som har totalt eskalerat här. Ja.
Ser vi någon liknelse jämfört med tidigare toppar, att det är hög nivå av spekulation, att det är fientliga bud eller att det är liksom dålig kapacitet som börjar komma fram?
Ja och nej. Spekulation har man alltid egentligen. Beroende lite på vilken råvara man tittar på. Om man tittar på koppar och de industriella metallerna, så är de som handlas på Londonbörsens sida, de som administrerar den handeln. Det är framåtblickande metaller, det vill säga de handlas på kontrakt. Och då, det är ganska stor del av de handelsvolymerna som är, man säger, av finansiell karaktär och inte av industriell karaktär. Och man brukar ju säga då att är den av finansiell karaktär, så brukar man säga att det är spekulationsdrivet, med kanske lite ett slarvigt uttryck. Men det är ju liksom inte de köparna som äger de terminerna har ju inte tänkt sig att få ett x antal ton koppar hemskickat. Nej. Till banken eller vad de sitter på. Utan det kommer ju sen att säljas vidare, rullas vidare. Och då brukar man säga att det är ju termen av spekulation, och det vill säga man köper de kontrakten. Av olika skäl kan det vara, men om man köper kontrakt så är det oftast att man tror att priserna ska stiga. Kan man säga att det är av spekulationsinriktad karaktär. Och det har vi på många håll och kanter. Råolja är en annan sån råvara. Mm. Där det handlas väldigt mycket finansiella kontrakt.
Mm. Och det kunde också se här drygt ett år sedan när vissa kontrakt var till och med på minus.
Precis, va? Man fick betala för att bli av. Jag har haft sån situation tidigare på svavelsyra till exempel. En produkt som är jättesvår att lagra. Var också minuspriser för ett antal år sedan.
Precis. Och ingen som vill ha leverans. Ja. Och förutom då på råvarumarknaden så är ju ekonomin stekhet. Vi såg här att service PMI för Sverige var uppe på den högsta noteringen i mätningen i 15 år i historien. Så att det är verkligen högtryck i ekonomin överlag. Imorgon kommer jobbdata från USA, den här månatliga statistiken. Och Federal Reserve har ju både som vår målvariabel både inflationen men även sysselsättning då. Och när du pratar med dina kunder och sådär, börjar de bli lite oroliga för att centralbankerna kommer att börja strama åt och dra tillbaka sina tillgångsköp nu när inflationen har börjat visa tecken på att ta fart, eller är det liksom lite övergående baseffekter och sådär, tillfälliga saker?
Nej, men jag ska säga att man kan kalla det för oro, men eller uppmärksamhet kring den typen av datapunkter är ju i allra högsta grad relevant. Och vi såg senaste punkten, om jag minns rätt, var ju att tillväxten i jobb var betydligt lägre än väntat. Vilket fick till följd en lättnadsreaktion på den finansiella marknaden, eftersom det blev mindre, man förväntar sig mindre inflationstryck i ekonomin. Räntorna kom ner Och man behövde vara kanske lite mindre rädd för, man kan kalla det för, att centralbankerna ska skruva åt sin politik, sina ekonomiska lättnader.
Precis, för det gäller ju att lönetrycket ökar för att inflationen egentligen ska vara uthållig under en längre period.
Exakt, va? Men det var man är rädd för nu, och det är ju det som du var inne på inledningsvis här. Det har vi ju en råvarumässig inflationistisk miljö som i allra högsta grad påverkar inflationen. I sin helhet också, för det är klart att om man tänker då stål till exempel som en som har gått upp med, titta på spotpriser, kanske upp ett par hundra procent. Det innebär att du måste höja priset på, om vi tar bilstål till exempel, så innebär det att man kanske måste höja priset på en bil med runt 10 000 kronor. Och det är över 2% på bilens värde. Så det ser man ju direkt, va? Den inflationsmässiga delen av råvarorna, hur den driver.
Just det, för att det börjar väl i råvaruledet, sen kommer uppåt i näringskedjan.
Så ja, men exakt så är det. Det beror på, ligger den, nu har vi ju en brist på råvaror på väldigt många håll av den anledningen att många länder, många regioner gasar samtidigt för att komma ur pandemin. Och då blir det brist på råvaror, det pressar upp priserna. Och sen är frågan, kommer vi så långt så att det blir även brist uthålligt på arbetskraft? Då kommer vi in i den lönemässiga delen av inflationen.
Ja, just det. Och kollar man rent tekniskt på Stockholmsbörsen så handlas ju marknaden fortsatt ett konsolideringsintervall. Marknaden har liksom rört sig sidledes senaste månaden. Och det verkar som att marknaden letar efter liksom, nya triggers egentligen för att stiga. S&P 500 handlas fortfarande under den här toppen som vi såg i början på maj. Eurostoxx och DAX har börjat försöka bryta uppåt. Båda har väl egentligen gjort nya högsta nivåer här i veckan. Men jag har en taktisk modell och den har varit negativ. Sen S&P 500 inledde sin rekylfas där 10 maj. Och jag har också en... Om man kollar på egentligen... Nu när det är ett flertal marknader som försöker bryta uppåt från de här konsolideringsfaserna. Mm. Det jag ser i marknaden är att momentum, det vill säga kraften i uppgången, den fortsätter att avta. Vi ser även en svagare bredd i marknaden. Det är färre och färre bolag som handlas ovanför 200 dagars glidande värde och så vidare. Samtidigt som man kollar på 3-12 månaders sikt, så är det fortsatt en gynnsam miljö för aktiemarknaden. Jag har en modell som använder sig av värderingar. Det är likviditet. Det är också vinster och makro. Alla de här parametrarna, förutom värderingar, indikerar egentligen en positiv miljö för aktiemarknaden. Men när du pratar med dina kunder, vad är den som allmänna känslan där ute på marknaden?
Nej, men jag ska säga, många av mina kunder är vad man kallar för long-only-fonder. Mm. Det vill säga, deras jobb är att vara placerade i aktiemarknaden. De har inget val. De kan säga att vi tror att aktiemarknaden är generellt sett för dyr, så vi ställer oss på sidan. De har en viss del kassa man kan ha. Men i grund och botten så är de flesta av mina kunder är den typen av fonder eller fondförvaltare. Så deras jobb är att vara placerade på börsen. Mm. Men på din fråga, absolut. Det är ingenting som har dykt upp nu, skulle jag säga, utan det har ju varit en diskussion under en ganska lång period där man har pratat om stigande värderingar. Och det tror jag finns alltid. Jag tror den dag man inte är orolig, då ska man nog verkligen... Eller den dagen ingen är orolig, då ska man nog verkligen se sig om för kanske något annat placeringsalternativ än just aktier. Men jag tycker nu, det som du nämnde, Erik, med den situationen vi har kanske i det korta perspektivet, så har det varit ganska många som har pratat om att det borde bli en rekyl. Det har varit jättemycket, ja, tycker i media. Dags att sälja sina aktier. Det kommer gå ner 10-20%. Och när det är väldigt många som pratar om det,
Då händer inte.
Då kan man tänka på att det inte händer. Så, ja, så det brukar, när det kommer så kommer det oftast oväntat, vissa min i alla fall.
Nej, men jag håller med dig där. För drygt en månad sedan så var det många av mina sentimentsindikatorerna som var på ansträngda nivåer. Mm. Men de har ju kylts av ordentligt nu de senaste månaderna när marknaden egentligen rör sig sidledes. Men och apropå sidledes och höga värderingar, ett bolag som jag uppmärksammade, en av mina screeners, det är faktiskt Tomra. Jag vet inte om du har, det är inte ett bolag som du har under bevakning, men det här är ett klassiskt hållbarhetscase som egentligen har rört sig sidledes sedan i september förra året. hög värdering, men den här typen av bolag premierar sig på aktiemarknaden på grund av hållbarhet och ESG. Du nämnde förra gången du var i podden att ESG-trenden var förmodligen den största trenden du har varit med om i din karriär. Och Tomra har då brutit uppåt från en stor konsolidering. Om vi bortser just från Tomra, med den typen av beteendemönster,
ja.
Är det någonting som du också tycker är spännande?
Nej, men jag tycker det är det, för du har ju en samling med namn där. Och ta som ett exempel, vi har vissa av skogsbolagen som tog ganska mycket stryk, framförallt de bolagen som har en stor andel av, ska man säga, ESG-produkter eller skog, va? Mm. Fick en släng med i samband med ränteuppgången. Andra bolag, typ Renewcell, har den drabbats av lite så här placing ångest också bland investerarna. Blockappen gick ut för några veckor sedan här. Vi har sett lite tryck nedåt, eller tryck utåt på marknaden där. Vi har andra typer av aktier som inte jag bevakar, men Örstedt, Scatec Solar, den typen av. Så absolut, men som har fått stryk i den här miljön med rädsla för högre räntor, mer inflation. Men jag tror att ESG-trenden är här för att stanna. Den tror jag kommer att vara stark och kommer fortsätta. Men det är klart att skulle vi få ett betydligt högre ränteläge så kommer ju det att absolut drabba den typen av bolag värderingsmässigt och kämpa mot värderingstrenden som vi får från ESG-sidan av det här myntet.
Precis, för att det är många av de där bolagen som har höga värderingar. Och det är just den typen av bolag som får lite stryk när räntorna tar fart.
Mm, mm.
Men nu har vi också sett att räntan senaste månaden, om man kollar på 10-årsräntan i USA, så har den ändå fallit tillbaka. Den här reflationstraden har tagit en liten paus. Och det har vi sett också senaste veckorna att de här större techbolagen i USA har gett stöd till S&P 500. Men om vi fortsätter prata lite grann om råvaror. Vi var inne lite grann på koppar. Oljepriset tycker jag vi kan prata lite mer om. Vi ser att oljan har brutit upp till högsta nivån på flera år här nu. Och det är också lite politiskt där. Om man ska ha bevakning eller om man ska äga den här typen av bolag. Men om vi bortser från det, hur ser läget ut på just oljemarknaden?
Ja, men vad vi går mot en situation på olja nu är ungefär en efterfrågan på nästan 100 miljoner fat per dag. Och det var ju där vi låg innan pandemiutbrottet. Så efterfrågan på olja är tillbaka nu, trots faktiskt att flygindustrin inte har återhämtat sig på långa vägar. Så vi är tillbaka i oljekonsumtionen. Och om man sätter det i relation då till hur mycket som produceras, så är det ungefär 2 miljoner fat per dag lägre, eller ungefär 2% lägre. Så det är ett underskott av råolja. Det är därför priserna går upp. Men nu ska man komma ihåg att det underskottet av råolja på marknaden är drivet av till mångt och mycket, ja, delvis efterfrågan då naturligtvis som vi pratar om här, men också väldigt mycket om att OPEC, den stora kartellen, håller tillbaka produktionen. Det är inte så att det är, om du ställer frågan, skulle OPEC kunna öka sin produktion med 2 miljoner fat eller mer? Absolut. Nu väljer de inte göra det. Man vill ha bra priser. Inte för höga priser. Av olika skäl, men bra priser.
De ökade lite grann i veckan, men det var ju marginellt.
Marginellt, och man pratar om Iran som är en del av OPEC, att man ska få möjlighet att öka sin produktion med runt 1 miljon fat per dag. Men det är efterfrågan, det kommer tillbaka starkt.
Mm. För det finns ju en risk för oljepriset att Iran börjar sälja stora mängder på den öppna marknaden.
Mm. Det finns mer kapacitet där. Mm, det finns flera länder. Saudiarabien är ju det landet som har störst fri kapacitet, men den är ju också den som är mest transparent. Ryssland är ett annat. USA är ett tredje land. Där det finns väldig möjlighet för dem att öka på produktionen av sin skiffermässiga oljeproduktion. Och de är ju inte en del av OPEC, utan de bolagen verkar på en totalt konkurrensutsatt marknad där det helt enkelt drivs av, om priserna blir bra, tillräckligt bra, så kommer produktionen att komma upp där.
Just det. Kommer du bevaka oljebolag hos Handelsbanken?
Oljebolag kommer jag sluta med att bevaka. Okay. Det är ett princip och strategiskt beslut av banken att vi inte ska ha täckning på den typen av bolag som är så här 100% beroende av fossila bränslen.
Det pågår ju politiska diskussioner och pensionsfonder som får hård kritik för att de har oljebolag i sina portföljer. Vad skulle du säga är skillnaden jämfört med att vara med och äga och förändra, vara med i utvecklingen i ett bolag som SSAB jämfört med att vara med i oljebolagen och äga dem och med i förändringen? För att det är stora skillnader. Det är många pensionsfonder som får kritik för att de har kvar oljebolagen i sina portföljer, men det är mer politiskt korrekt att vara med och ha liksom SSAB i sina portföljer.
Ja, men så är det. Och om vi tittar på stålet då, så är ju det en kallar för råvara. Jag brukar säga att stål är egentligen en råvara, även om råvaran egentligen är järnmalmen. Men hur som helst, stål kommer användas under väldigt många år och kommer att fortsätta användas i ökad utsträckning eftersom ekonomierna växer. Och stålet kan bolagen försöka göra grönt, kallar vi det för, genom att använda vätgas istället för kol för att reducera bort syret i järnmalmen. Och på så sätt, om man då använder elektricitet som kommer från förnybara källor och inte från fossila källor, så blir det ett grönt stål. Men oljeproduktion, det är ju per definition någonting som, ja, om man inte gör plast av det så bränner man ju upp oljan.
Det är svårt att göra grönt.
Då är det svårt att göra grönt. Vissa oljebolag använder sig av man har en strategi som går ut på att man investerar i till exempel i vindkraft. Mm. För att då kompensera sig för, kan man säga, för den delen av businessen som slutar med stora koldioxidutsläpp. Men det blir ju annorlunda. Oljan som går till förbränningsmotorer kommer ju, ja, av självklara anledningar förbrännas. Och då blir det koldioxidutsläpp, medan stålet som man gör idag blir också koldioxidutsläpp. Men det kan man nog gå över till en grön framställning.
Just det. Och kolla på guldpriset. Har du något guldbolag under bevakning?
Jag tänker Lundin Gold. De har en jättebra gruva i Ecuador. Just den så. Ligger långt ner på kostnadskurvan. Jätteduktig vd. Och man har kommit till produktionen i den gruvan här nu för något år sedan ungefär.
Just det. Och hur hög är risken i Ecuador?
Nej, men det är klart att jag brukar säga att man är ju nog naiv om man säger att jag ser inga risker. Utan det finns alltid mer. Det är mycket högre geopolitisk risk att bryta och producera guld i ett land i Sydamerika. Mm. Eller än vad det är i till exempel Norden. Det går inte komma ifrån.
Just
det. Så det är klart att den typen av parametrar måste man ta hänsyn till.
Mm. Och guldpriset, det styrs ju av dollarutvecklingen och realräntorna. Realräntorna har ju vant ner. Nu när inflationen har tagit fart, hur ser du på guldpriset? Har du någon åsikt?
Men det är ganska svårvärderat i och för sig. Kostnaden för att producera guld för de gruvor som ligger högst upp på kostnadskurvan ligger på runt 1300-1400 dollar per ounce ungefär, eller per uns på svenska. Och nu har vi ett guldpris på, när jag kollade i morse, knappt 1900 dollar per ounce eller per uns. Och det innebär då att vi ligger ju i ett meningsfullt avstånd ner till produktionskostnaden. Och det innebär, ju högre det avståndet är, desto större blir incitamenten för nyproduktion. Så blir det. Och det kommer att driva på ökad produktion. Och efterfrågan på guld, det är ju mycket drivet av den penningpolitiska delen av ekonomin. Och ju mer centralbanker trycker pengar och ju lägre räntorna är, ur mitt perspektiv, och så driver den ökar efterfrågan på guld. För investerare tappar över tiden då sin tro på pengarnas värde. Och då brukar man säga att guld är ju en väldigt bra värdebevarare. Tittar man på guldpriset i reala termer, inflationsskyddat då, sedan flera hundra år tillbaka, så kan du se att det är ganska stabilt över tid. Jag har haft vissa pucklar då och då. Men det är guld, att det är det jag tycker är jättesvårt att värdera. Men däremot tycker jag det är en bra tillgång, om man bortser från då att det går åt ganska mycket energi att bryta guld. Men det skulle man ju också kunna tänka sig, kanske att man skulle kunna göra det på ett grönt sätt på lite sikt, va? Då är det ju en man skulle kunna tänka sig en del av en portfölj för att hedga sin portfölj eller skydda sin portfölj mot att pengarnas värde urholkas. Mm.
Tror du att kryptovalutor har på något sätt övertagit den rollen från guldet?
Nej, jag tycker inte de har övertagit, men det har ju blivit
en del av det. Kanske.
Ja, tagit en del, men det har också blivit ett instrument som har tilldragit sig väldigt mycket intresse på grund av deras stora rörlighet. Och det är något som jag vet själv, jag har faktiskt ägt dem där ur ett spekulationsmässigt perspektiv, men det var väl länge sedan, och jag kan säga att jag sålde långt, långt under de här nivåerna som vi har nu. Delvis kan man ju säga att det är ett instrument som man också kan tänka sig att man använder för att man har tappat tron på det finansiella systemet. Nu är ju handlas de här i dollar. Alla kryptovalutor i princip handlas i dollar, som är världens valuta. Men jag tror att väldigt, väldigt stor del, och ska man fråga den genomsnittliga bitcoinköparen eller Ethereum eller Dogecoin eller vad det nu heter, så tror att anledningen att man köper det är bara att ja, men jag tror det kommer bli dyrare imorgon ungefär.
Exakt. Ja. Men någonting som kanske är lite enklare att räkna på, det är silverpriset som vi var inne på där i början. Du verkade väldigt håsig till silverpriset om jag tolkar det rätt.
Ja, silver tycker jag är intressant. För det skillnaden mellan guld och silver, dels så har det faktiskt inte producerats det jättemycket silver genom årens lopp. Tar du allt guld som någonsin har producerats så ryms det i en kub på typ 21-22 meter eller något sånt där. Tar du allt guld så är det, jag kommer ihåg rätt, men det har producerats mycket mer med silver. Men det är faktiskt inte så jättemycket mer än vad man tror. Men skillnaden i guld- och silverpris är mycket högre än produktionsskillnaden. Så silver skulle behöva stå kanske 10 gånger högre om man bara tänker på den skillnaden. Va? Men det intressanta med silver tycker jag, det är att det används industriellt i solceller. Solceller tror jag, det är produkter som kommer att växa dramatiskt de kommande 10, 20, 30, 40 åren. Just av den enkla anledningen att samhällena runt om kommer att elektrifieras mer och mer. Och det kommer att behöva stora mängder elektricitet och solen finns ju där. Och solceller kommer behövas betydligt mer än vad det behövs idag. Ja. Tillsammans med andra källor. Och det driver på silveranvändningen.
Jag funderar faktiskt själv på att sätta solpaneler på taket på nya huset.
Ja, men det är du rätt i, tycker jag. Jag har det själv. Jag kan bara rekommendera det. Det beror på stort tak du har, men kan du sikta på att du kan producera kanske, våra celler producerar för 8000 kWh per år.
Okay.
Så det är en ganska stor del av husets årliga konsumtion.
Har du elbil också som du pluggar in?
Delvis, en hybrid. En hybrid, men nästa gång tror jag faktiskt att det blir en ren elbil.
Ja, just det. Ja, och du nämnde också att du gillar Boliden mer än Lundin Mining. Och det är också någonting som du har kanske svarat på i tidigare avsnitt. Men kan du inte förklara lite grann hur du ser just på de här miningbolagen och hur läget är också kopplat till basmetallutvecklingen?
Det är ju lite hype, man ska säga lite hypat med råvaror generellt. Så att jag egentligen tycker jag nog att, eller jag tycker att du kan hitta köpvärda bolag i dagens marknad. Men man ska nog vara med lite örat mot rälsen. Mm. För det är ju normalt sett inga aktier som man köper och äger kanske så här i 5-10 år. Eller vet man brukar kalla det för populär buy and hold. Strategi är normalt sett inget man tillämpar på den här typen av bolagaktier. Och det är skälet att det byggs väldigt cykliskt. Och nu har vi ju extremt höga råvarupriser. Så jag blir ju förvånad om vi har väldigt mycket högre priser om, säg, 2-3 år än vad vi har idag. Va? Så att, men med det sagt så vi har ändå en köprekommendation på Boliden. Rikurs 380, vi drog upp den här dagen från 370 till 380. Och det bygger i mångt och mycket på att vi ser att det kommer komma ganska stora estimatrevideringar i positiv bemärkelse. Mm. Och jag tror det kan vara en bra trigger för aktien.
Och apropå rekommendationer och sådär. Vad du tycker om ett bolag privat, eller din åsikt om värdering och så vidare, behöver inte alltid vara relevant då när du sätter rekommendationer och riktkurser. Kan du inte förklara lite mer?
Ja, men det är precis så. Och det har sitt ursprung i att mitt jobb, som jag ser på det, mitt jobb som aktieanalytiker är att förutspå vad marknaden kommer att tro om aktien. Inte vad jag själv tror och kommer att tro. Utan det är vad marknaden tror. Och för om jag kan gissa rätt vad marknaden kommer att tycka om en aktiers värdering om ett halvår eller ett år. Om jag gissar rätt så kommer det bli en bra rekommendation.
Men många analytiker sätter mer ett värde på bolaget.
Mm.
Du sätter mer ett värde på aktien.
Jag tänker mer vad är ett värde, man säger ett värde på bolaget är oftast det fundamentala, man brukar kalla det för fundamentala värdet eller diskonterade kassaflöden i all oändlighet, och diskonterar du dem så får man fram då vad man kallar för långsiktiga fundamentala värdet, och det är ett värde som egentligen inte händer så mycket över tid. Men gör du det på råvarubolag, då kommer du komma fram till ett värde naturligtvis, men det värdet kommer vara väldigt irrelevant under många år. Det kommer vara rätt under en liten period bara, under en femårsperiod. Av det skälet att det är väldigt cyklisk verksamhet. Så därför innebär ju en rekommendation i alla fall till mina sektorer att det gäller att förstå vad marknaden är på väg. Hur är investerarnas sentiment på väg? Vilken riktning är det på väg? Snarare än vad jag själv tror om det långsiktiga fundamentala värdet.
Mm. Renewcell är ett bolag som du pratade gott om också förra gången med i podden. Det har inte hänt så jättemycket med aktiekursen senaste tiden, senaste månaderna har egentligen rört sig sidledes, konsoliderat.
Mm.
Är du fortsatt lika positiv?
Nej, men jag tycker den ser jätteintressant ut på lite sikt, men man får väldigt långsiktig i den aktien. För det, jag ska komma ihåg att det är ju ett bolag som idag inte har någon produktion. Och bara för att påminna lite, det är ett produktion som kommer att likt Tomra. Och de bygger på återvinning. Renewcell ska återvinna kläder. Det är någonting som man är världsledande kring, den teknologin. Att bara använda kläder och, som den råvaran och göra ny bomull av dem. De kläderna. Mm. Och det är någonting som världen är väldigt, ska man säga, kommer att efterfråga i allt högre utsträckning. Det finns i princip inga sådana renodlade produkter alls idag. Utan, och det är någonting som man kommer att producera i ökad omfattning de kommande, från det här bolagets perspektiv, de kommande 10 åren. Jätteintressant affärsmodell tycker jag. Och lyckas man med det på det sättet som bolaget själv säger att man ska, då tror jag att det finns jättemycket potential i den aktien. Och det är inte bara ur ett, så att säga, vi kallar för stand-alone-perspektiv eller bolaget självt, deras egna produktion, utan det rör ju också möjligheten för dem att licensiera ut sin teknologi, sitt kunnande till andra bolag. Låta dem mot en licensavgift använda deras teknologi och sätta upp nya sådana produktionsplatser runt om i världen. Det hjälper ju inte bara ekonomin för Renewcell, utan det hjälper ju även världen ur ett miljömässigt perspektiv.
Just det. Hög värdering. Precis som Tomra, många av de här hållbarhetscasen har ju väldigt höga värderingar. Är värderingsmultiplar någonting man ska kasta ut genom fönstret och istället fokusera på den här ESG-trenden?
Nej, jag tycker inte det. Men Renewcell blir ju lurigt där, för de har ingen verksamhet idag egentligen. Så det värderingsmultiplar, det blir helt irrelevant just nu. Men tittar du på det här bolaget kan tjäna om ett antal år, vi räknar med att det är inte omöjligt att det är ett bolag som kan tjäna kanske 1 miljard per år ur ett medellångt perspektiv. 1 miljard kronor per år. Ja, tittar man på vad den här typen av aktier värderas till, det är inte ovanligt om man värderas till 30-40 gånger vinsten. För att det är unika produkter i många fall. Och ja, vad kan det här bolaget ha värt då? 30-40 miljarder då? 1 miljard gånger 30-40. Så att, och det skulle så vara motsvara över 1000 kronor per aktie. Och jag tror vi ligger på runt 200 ungefär. Det är den långsiktiga potentialen. Ingenting som kommer hända imorgon, inte nästa månad heller. Men på lång sikt så tror jag det finns jätteintressant potential. Givet att bolaget levererar ungefär så som man har tänkt. Mm.
Om vi återgår till Boliden. Lundin Mining styrs väldigt mycket av exogena faktorer som basmetallpriser. Jag tycker att det är enklare eller svårare att analysera den typen av bolag som styrs väldigt mycket av exogena krafter.
Det är både och. Ja. Men på lång sikt så tycker jag inte det är svårare, av det skälet att industriella metaller, råvaror, tenderar ju att röra sig över långsiktiga värden över tid. Koppar brukar man säga mellan 6 och 7 000 dollar. Nu kan den justeras upp kanske de kommande åren. Zink mellan 2 och 3 000 dollar och så vidare. Men om man tittar på ett eller två års sikt så är det jättesvårt att prognostisera. Mycket av det skälet att dels måste man veta nästan exakt då hur världsekonomin utvecklas.
Precis.
Och sen måste man veta hur investerarna kommer att använda den informationen för att handla. För det är framåtblickande metaller. Så det är inte det lättaste.
Och valutan kanske?
Ja, och valutorna på det. Ja. Va? Så det är inte det enklaste. Å andra sidan kan man ju säga att, för att om det inte är enkelt för mig så kanske inte så är jättelätt för andra heller. Så jag ser det snarare så att det alla får samma information i princip. Och har du en bra kontakt med bolagen, kan du förstå hur investerarna tänker och kan du förstå hur bolaget tänker. Sätter man ihop alla dem så kan det bli en bra rekommendation över tid.
Mm. Om vi låter oss anta att vi har en AI-algoritm som kan då ta in en stor mängd data som en människa inte kan hantera. Och algoritm kan ju då se olika mönster och korrelation mellan olika tidsserier. Inte bara linjär utan även trädbaserat. Om man då tar till exempel Boliden som ett exempel. Vilka tidsserier, datapunkter skulle du vilja bara som skjuta in i den här modellen och algoritmen för att forecasta Boliden?
Ja, men jag tror väldigt mycket på det som du beskriver, den teknologin. Jag tror det finns jättemycket användningsområde för det. Mm. För Bolidens del så är det ju en svårt att säga exakt procentsiffra, men kanske 80% av aktiens utveckling drivs av den sammanlagda effekten av deras basmetallexponering plus vad heter ädelmetallerna. Och i kombination med valutor och deras organiska bit och som är den övriga med kostnader volymen. Så, men om vi separerar de exogena faktorerna, tidsserierna man kan mata in i modell, så är det helt enkelt alla, hela deras exponering som då man får då vikta utifrån hur de är exponerade.
Just det.
Och sen då har vi då de olika valutorna, hur de är exponerade i bolaget. Och matar du in det, då har du hittat en stor del av alltså förklaringsvärdet för aktien. Ska du titta framåtblickande, ja det finns ju olika sätt att titta på det naturligtvis. Men då ett sätt är att försöka prognostisera. Var de här faktorerna är på väg.
Mm.
Och det var vi inne på för mig. Det tycker jag är ganska svårt. I vart fall kan man få hjälp av en algoritm att titta på sådana saker. Det beror lite på vilket perspektiv man har och så vidare. Men absolut, kan det komma i spel på ett bra sätt? Ja, det tror jag.
Mm. Och om man skulle köra något liknande på oljan. Kanske är det lite svårare för just oljepriset eftersom det är mer politiska påverkan från olika håll. Men vilka faktorer skulle man sätta in just för att förkasta oljepriset?
Jag tror faktiskt att det kan funka på ungefär samma sätt som det fungerar på koppar faktiskt. Mm. Även om nu råolja är världens mest handlade råvaruprodukt. Så det är klart att det blir... Men visst, valutorna påverkar mycket. Det är ju mycket världsekonomin. Mm. Transportsektorerna
just det.
Är ju viktiga där, va? Flygindustrin har vi varit inne på, även om den kanske står för, tidigare stod den för kanske 5-6% om jag minns rätt. Men transportindustrin i övrigt, bilar, lastvagnar etc.
Mm. Och skogsbolagen, jag pratar lite skog tycker jag.
Mm.
En hel del av de här skogsbolagen har ju rekylerat tillbaka lite grann senaste tiden. Värderingar har kommit ner. De är inte lika heta som kanske de här bolagen som exponerar mot basmetaller och alla andra industrimetaller. Hur ser du på skogsbolagen?
Nej, men det är lite kämpigare där. Och det är det skälet att många av skogsaktierna har exponering rent mot pappersmassa. Och pappersmassan fick en nästan parabolisk utveckling i Kina. Och om man tittar tillbaka där så var den snabbaste uppgången det jag har tittat på de senaste 5-10 uppgångarna. Bullcyklerna på pappersmassa. Den snabbaste uppgången hittills skedde jättesnabbt. Det innebär också att när du får så snabb utveckling, då toppar det också ur snabbare. Det pikar snabbare. Och det är det som investerarna är rädda för. Att pikar det snabbare, varför ska man köpa den typen av aktier nu? När det förmodligen går mot en period med lite mer svalare utveckling på de priserna. Och då har man tryckt ner den typen av aktier som har den exponeringen. Och det är förfallt det stora Enso. Som ligger närmast i hans att Metsäbord till exempel.
Mm. Men det är inte dags att plocka upp de här aktierna på rekylen eller?
Nej, vi är lite försiktiga faktiskt. Mm. Fundamentalt, vi har neutrala rekommendationer på dem. Som vi har nedgraderat dem här i inte så länge sedan faktiskt. På ganska bra nivåer, men taktiskt, kortsiktigt, väldigt kortsiktigt perspektiv så tror jag det man kan säkert om man är duktig på det. Men faktiskt min styrka är inte att handla aktien på så 2-3 veckor, utan jag försöker undvika ju ge den typen av råd till mina kunder också, utan försöker titta åtminstone på ett halvårs sikt och helst ännu längre fram.
Just det. En avslutande fråga. Vad är för tips för att bli en topprankad analytiker?
Ja, men dels det är klart att intresse för aktiemarknaden, har man inte det, va? Då blir det lurigt. men jag brukar säga många brukar säga att man ska jobba bort sina svagheter. Jag brukar säga förstärk sina styrkor. Alla är duktiga på något. Använd det. Älskar det ju vara någonting som är kanske kopplat till någonting som är runt aktiemarknaden då, självklart. Mycket handlar väldigt mycket om kundkontakt. Hur man bemöter kunder. Hur du kan förklara. Är du pedagogisk och sådana saker. Använd dina styrkor. Förstärk dem. Det skulle jag säga. Och har du en förmåga som där du är duktig som lämpar sig inom just aktiemarknaden, och använd den och gör den så bra som möjligt. Det är mitt bästa råd.
Så bra tips. Stort tack för att du kom till Börssnack.
Tack Erik.
Ja, jag hoppas att ni tyckte samtalet var lika intressant som jag tyckte att det var. Och jag vill också påminna om alla att det är inga rekommendationer bland de bolagen vi har nämnt i den här podden, utan det är bara observationer. Och med de orden så vill jag önska alla en trevlig helg. Tack och hej.